Nyhetsveckan med Ingrid och Maria.
Hallå, hallå och härlig fredag på er allesammans och alldeles särskilt välkommen till dig, Maria.
Tack för det, Ingrid, att jag är alldeles särskilt välkommen. Det känns ganska bra, tycker jag.
Ja, men jag menar det, för att jag menar, om inte du var här, vem skulle jag då göra programmet? Så det är klart att du är särskilt välkommen.
Du kunde ju suttit och pratat för dig själv i och för sig.
Det hade inte varit så kul. Men jag ska hälsa välkomna till alla tittare och lyssnare och säga att det här är Nyhetsveckan 62 som har rubriken Vad vilja Sverigedemokraterna? Som naturligtvis appellerar på August Palms gamla tal en gång för över 100 år sedan som hade rubriken Vad vilja Socialdemokraterna? Och nu undrar vi vad SD egentligen vill.
Det gör vi verkligen.
Och så ska vi prata om en kvinnlig dissident som greps här om natten på Arlanda. Och att även Moderaterna nu säger stoppa mångkulturen.
Moderaterna har tagit en del kliv framåt på sistone, tycker jag.
Ja.
Kanske bara i lurendrejeri alltihop, vet man ju inte. Men det är ändå en spaning vi har ju, Ingrid.
Ja, det är då. Det som vi kommer tillbaka till när vi pratar om det. Men först tror jag att du är väldigt nyfiken på att veta om vi har några platinasponsorer den här veckan.
Såklart, berätta!
Ja, de är inte så många och jag skulle vilja säga att vi behöver lite mera stöd. Det har blivit lite skralare de senaste veckorna, så att är det så att ni känner att ni gillar vårt opinionsarbete, vår kamp för att rädda Sverige, så blir vi så tacksamma om ni vill tänka på oss. Och ni hittar som vanligt alla informationer på ingridomaria.se. Men den här veckan tackar vi Kjell-Ove som skriver tack för senast, och jag antar att det betyder att jag träffade honom på SwebTVs konferenskryssning. Och jag ber om ursäkt, Kjell-Ove, men jag träffade så många människor och jag, liksom, namnen bara swishar förbi.
Men alla var trevliga, så det kvittar. Så du vet ju att Kjell-Ove var trevlig.
Ja, absolut. Alla var supertrevliga. Och så har vi Bosse som skriver tack för ett bra jobb. Och så Håkan, min vän Håkan, som skriver kramar Ingrid i denna svåra tid.
Fantastiskt. Tack, och underbart. Men kom ihåg, det är lite sådär, lurigt med det där med donationer. Därför att jag är själv sån att jag finns rätt många jag följer och som jag gillar. Och, jag vet att du och Konrad, Ingrid, diskuterade det vid något tillfälle, att ni gillade Stefan Molyneux jättemycket. Men att inte tusan hade ni donerat någonting till honom. Så då bestämde ni er för att göra det faktiskt.
Ja. Ja, det stämmer. Och faktum är att jag såg ett klipp med Stefan Molyneux här om veckan som hette Mitt fruktansvärda år eller någonting. Mm. För han har ju drabbats hårt av det här med minskade tittarsiffror på YouTube. Han är kvar på YouTube, men han har fått det är nere på 10% eller någonting, sa han. Och det har också påverkat, därför att då får han inte in nya lyssnare. För han sa att folk brukar donera ett tag och sen så har de tittat på ett antal program och så går de vidare till något annat. Mm. Så det gäller att få tillflöde av nya tittare hela tiden. Och han var ganska så desperat. Och han sa att det är därför han har börjat göra dokumentärer och sånt. Därför att han känner att möjligtvis så har det här med hans filosofishow kommit till vägs ände. Jag hoppas ju verkligen inte det. Jag uppskattar honom väldigt mycket. Men det är inte bara du och jag som tycker att det är lite svårt ibland och osäkert naturligtvis.
Nej, och klart, naturligtvis var det ju ett avbräck för oss att bli av med vår YouTube-kanal. Nu finns vi ju på Nontube. som är det fristående alternativet till YouTube som en vän till oss har byggt upp. Där finns vi, där finns Palaestra Media och nu också SvebTV.
Därför att det som hände häromdagen var att YouTube gav SvebTV en varning. Kom ihåg när de kastades ut, som sen slutade med att du och jag avslöjade vad det berodde på, och så kastades vi ut medan SvebTV kom tillbaka. Då fick de ingen varning överhuvudtaget, men nu har de fått en varning och de är förbjudna att publicera något på 14 dagar. Mm. Så, men det är bara början. De kommer att försvinna de också. Red Eyes försvann igår. De har 330 000
prenumeranter. Och hela, de bara stängde kanalen. Pang, boom. Henrik och Lana fick ingen varning.
Nej. Och de är desperata nu. Men det inte roliga är nu att nu ligger SvebTV på Nontube. Och det är väl inte de som i princip, det är väl inte SvebTV som har bett om det, utan det är han som har gjort Nontube som helt enkelt bara har lagt upp dem där. Och det tror jag att de är väldigt glada för. De skickade ut ett mejl igår om att allting ligger, eller de nya grejerna ligger på Vimeo, men också på Nontube. Så att jag hoppas, och jag har bett honom också att han ska göra om första sidan lite så att man ser alla som är där, så att det blir lättare att, jag tycker att man ska behöva scrolla liksom. Så att någon tube är fortfarande under uppbyggnad, men, och är det nu så att det är någon nu som lyssnar via Spreaker eller Podbean och tänker, vad är det ni pratar om? Så är alltså någon tube, det är där man kan se oss med bild, och det tycker jag ni ska göra, för det, om inte ni bara liksom lyssnar när ni är ute på promenader eller löptur eller vad det nu är, men annars är det ganska roligt tycker jag faktiskt att se oss.
Jag tror många som gör så, som du lyssnar alltid på poddar när du är ute på dina långpromenader eller powerwalk, och då är det många som använder Podbean, för Podbean är ju en podcast-app som är gjord för dig. Men alla ni som sitter vid datorn och lyssnar, ni kan ju lika bra titta på oss också, så vi inte sminkar oss och håller på och klydar i onödan.
Nej, precis.
Och då är det så, jag ska bara säga det, jag sa det förra veckan också, har jag för mig, att på hemsidan ingredomaria.se där jag lägger upp poddarna, då är det först Nontube-länken, sen Spreaker, sen Podbean, och en del kanske inte riktigt ser att den här videospelaren är en spelare, för det är ju samma bild som vi har högst upp på sidan. Den här så kallade dragarbilden. Så du kanske en del bara tänker, gud vad de är senila. Måste de lägga ut den bilden en gång till i texten också? Men det är en videospelare alltså, som ni vet det.
Ja.
Så gå gärna in och titta på oss.
Ja. Och då kastar vi oss över ämnena idag. Och vi ska prata lite grann om att Brexit nästan är klart. Det var ju så att igår så skrev Boris Johnson på Twitter att han var mycket nöjd, a great new deal, att han hade gjort ett nytt avtal med Juncker. Nu är det ju bara det att det här avtalet ska ju då godkännas av det brittiska parlamentet imorgon lördag. Så vi får väl anledning att återkomma till detta på måndag. Men alltså jag måste ju ändå säga, alltså Boris Johnson, han har ju ändå, han har lyckats att få till ett nytt avtal.
Alltså det var så himla roligt. Du skickade en länk till mig med en tweet från Katie Hopkins, den brittiska journalisten. Där hon skriver på Twitter, gorgeous by Boris, taking back control in Britain. Look at his little face when Juncker is speaking. Boris knows he's won this game. Och hon har helt rätt, hon har lagt ett litet klipp när Juncker och Boris Johnson håller presskonferens. Han ser så nöjd ut. Han har ett sånt förnöjt leende på läpparna hela tiden. Han får ju nästan hålla i sig själv för att inte börja hoppa upp och ner av glädje.
Ja, och jag menar, vad ska de säga nu, de här motståndarna? Alltså framförallt Jeremy Corbyn, Labour-ledaren. För att de var ju så mot avtalslöst Brexit. Det fick ju absolut inte hända. Det var ju därför de stiftade den här lagen om att han skulle be om mer tid. Nu har han fixat ett avtal innan deadline liksom. Det är alltså, ju den 31 oktober.
Det är ju det som alla Remainers har ju hoppats på, att det inte skulle bli någon deal. För då har de tänkt att de kan tvinga fram en ny folkomröstning, för de har menat på att folket röstade faktiskt inte för en avtalslös Brexit. Vilket inte riktigt stämmer heller, därför att folket röstade inte om just det här deal or no deal. De röstade ja eller nej till att bli kvar.
Ja, precis. Ja. Och dessutom så är det ju någon som har letat upp ett gammalt klipp med en, han som, vad heter han?
Var det inte David Cameron som sa?
Jo, David Cameron, ja. Som var den som utlyste folkomröstningen. Och då fick han frågan, ja men om ni inte får till liksom, ja, något avtal. Nej, då får vi väl lämna utan ett avtal, sa han. Så folk visste mycket väl att det kunde bli på det sättet.
Precis, det finns faktiskt bild- och ljudbevis på att han sa så på många, många år. Men de här Remain-människorna har ju varit alldeles skogstokiga och gjort allt som står i deras makt för att försöka obstruera och liksom förstöra den här processen. Men du, tänkte du på en grej? Junker ser nykter ut på
ja,
det här klippet.
Ja, det gjorde han.
Det är första gången man ser honom nykter på flera år. Det innebär detta att han tar det på extremt stort allvar, att han är lite skärrad rent av, eller?
Ja, kanske det. Ja, det var en intressant observation i alla fall. Jag tänkte inte på det, men nu när du säger det så ser jag framför mig att han var ju inte alls tramsig och flamsig
inte
som han brukar vara.
Nej, och han är så väldigt välstruken och pratar sammanhängande. Inte klokt att man ska liksom behöva lyfta fram att någon gör det, men så är det idag i politiken.
Ja,
titta gärna på det.
Ja, bara nämna väldigt kort att Aftonbladet en artikel igår om att kronan blev oväntad vinnare efter Brexit-avtalet. Att kronans värde stärktes en liten smula, några ören eller så.
Okej.
Ja, ja, vi får väl se. Du, sen gör en snabb uppföljning på den här batikhäxrekordet som vi pratade om i måndags. Mm. Att den här lärarinnan, mormor Ingrid, hennes afghanska älskare, ska nu enligt uppgift inte vara 20 år utan 27 år. Och det var tydligen hennes barn som hade påpekat detta via sitt målsägande beträde Thomas Bodström, den gamla justitieministern. Nu vet jag inte om det känns lite bättre från dem att det bara var 43 års skillnad och inte 50. Men,
nej, jag vet inte heller. Jag tror att anledningen till att han är väl målsägande beträde då, Bodström, eller? Alltså han representerar familjen. Ja. Och då är det väl så att han hoppas på ett strängare straff och kanske högre skadestånd om det visar sig att den här killen är äldre än 20.
Ja, så kan det ju mycket väl
vara.
För det är ju någon gräns där vid 21. Ja. Det är någon gräns vid 21 år. Ja, så kan det mycket väl vara. Ja, vi behöver inte prata mer om det. Utan nu går vi in på dissidenten Biljana Martinovski. Och det är inte säkert att ni känner till henne, men hon är rätt aktiv på Twitter och hon var tidigare kopplad till Stockholms universitet som någon affilierad docent eller vad det heter. Och sen så började hon då och prata sånt som du och jag gör och säga att det var mycket som var dåligt i Sverige, och hon var framförallt väldigt kritisk mot de här grupperna, näthatsgranskaren jagar här och alla de där statsunderstödda angiverigrupperna kan vi väl kalla dem.
Det kan vi.
Och det första som hände var att hon förlorade sin tjänst då på universitetet. Är det Stockholm eller var det Uppsala?
Var det inte Stockholm fick jag för mig.
Jo, Stockholm. Och då var det så att härom natten så hade hon varit på en semester i Egypten. Och när hon och hennes manliga bekant kommer tillbaka till Arlanda så står det en hel flock poliser där och griper henne. De hade tydligen stoppat henne redan när hon var på väg dit. Så de har ju haft full span på henne och koll vart hon skulle och sådär. Och sen så släppte de iväg henne och sen så tog de emot henne. Och det är ju, och så tog de henne till någon polisstation och så förhördes hon och DNA topsades. Alltså det här är ju, det är inte första gången detta händer. Det var ju hon Åsa Westerlund också som DNA topsades. För sådana här hets mot folkgruppsvarianter eller vad det nu är, ofreden.
Varför behöver man DNA-topsa folk för det?
Det, jag vet inte. Jag tycker det är väldigt obehagligt.
På vilket sätt ska det kunna bevisa ett sånt brott som hets mot folkgrupp?
Nej, det kan det ju inte alls. Utan det har snarast med att göra att de vill ha hennes DNA. Och det känns ju väldigt obehagligt. Vad ska de med det till? Och i alla fall så släpptes hon ut efter några timmar mitt i natten och hon fick ingen advokat och de försökte förhöra henne och hon sa ingenting.
Sa de när de grep henne vad hon var misstänkt för?
Ja, alltså tydligen är det så här att hon har varit kallad till förhör. För hon har skrivit om en person som jobbar för näthatsgranskaren. Mm. Nämligen Kajsa Klein som är någon slags projektledare för näthatsgranskaren. Och detta har skrivits i Expo. Så att vi får väl ändå förutsätta att Expo har koll på dem på den sidan. Så det är nog ingen fake news det här. Och då har hon väl, debatterat mot den här Kajsa Klein på Twitter. Och Kajsa Klein blir då, hon tycker hon känner sig förföljd och ofredad. Och så har då Biljana kallats till förhör. Och hon säger själv att hon inte har bott i sin egen lägenhet så hon har inte fått sin post. Jag vet inte hur det är med det. Men i alla fall så, fattar du? Polisen har knappt människor att skicka ut när det sker våldtäkter och mord. Ja, mord kanske fortfarande, men våldtäkter ligger ju bara på hög. Ja. Men en person som är misstänkt för att ha skrivit några obehagliga tweets till den här Kajsa Klein möts av 8-10 poliser på Arlanda. Det blir inte värre anarkotyranni än så här.
Nej, det är alltså helt... Det skulle vara intressant att få en officiell kommentar från polisen kring deras hållning här. Alltså varför de går all in. Jag kanske kan ta reda på det vid tillfälle och försöka nysta i det. För det måste ju vara någon typ av policy som de har implementerat. Att när det gäller, jag kan tänka mig att de kommer att säga någonting i stil med att ja, vi har bestämt att hets mot folkgrupp och liknande, hot och näthat, vi prioriterar det för det är så allvarligt och vi vill bekämpa det. Och ungefär som, alltså många gånger som allmänhet och som icke juridiskt insatt så kan man tycka att vissa saker är väldigt konstiga, som till exempel det här med skadestånden i Sverige, som ju egentligen är det som, de som beloppen som är väldigt höga, det är egentligen kränkningsersättningar. Typ muslim vill inte ta en kvinna i hand och så stämmer han och så får han alltså skicka in till vad heter de?
Diskriminering som
ja, yeah, och så får han då 70 000, och då säger folk i dagligt tal att det är skadestånd, men det är kränkningsersättning. Och där vet jag, för att jag har diskuterat detta med Mårten Schultz, professorn i juridik, att det finns ett EU-beslut på det, att man ska prioritera sådana här kränkningsbrott. Det ska vara jättehöga belopp på det. Och då är frågan, har det fattats ett policybeslut vad det gäller det här?
Ja, men det har regeringen har ju sagt flera gånger till polisen att de ska prioritera så kallade hot- och hatbrott. Men det gör ju inte det mera rimligt, Maria. Alltså, oavsett om det är regeringen eller EU som har bestämt om någonting, så går det ju mot det allmänna rättsmedvetandet. Ja. Att den som vägrar ta någon i hand ska få mer pengar än en förälder vars barn har blivit mördat. Ja. Eller att man ska skicka 8-10 poliser för en som har skrivit på Twitter när man inte har folk att skicka till våldtäktsoffer. Alltså det går emot allt sunt förnuft och allt rättsmedvetande. Och då är man väldigt farligt ute.
Ja, det undergräver ju förtroendet för rättssystemet. Såklart. Mm. Så det är inte det jag menar. Säg inte det för ursäktade, utan det hade bara varit intressant att höra dem. Det skulle vara intressant om man kunde få någon inom polisen och säga ja, vi prioriterar detta över våldtäkter. För det gör exakt. De ju uppenbarligen.
Ja, det hade varit mycket bra. Jag ser, alltså det är ju då framförallt Samnytt som har skrivit om det här. Och de har ju då pratat med åklagaren, är det väl, som inte vill säga någonting. Men så har de pratat med någon polis också, någon anonym, som då säger att han tycker att det här är helt bizarrt och att det är helt knäppt att polisen gör så här. Men vi skulle ju naturligtvis behöva poliser som själva jobbar med sånt här, som vågar ställa upp med sitt namn och sin bild och säga någonting för att vi ska få igång den här diskussionen.
Ja, vi får se om vi kan kanske dra i detta på något sätt. För det är ju det att poliser i allmänhet, de är så väldigt rädda för att säga saker, tyvärr. Alltså, off the record kan man få dem att säga en del, men On the record, nej, de är mer rädda för att bli av med jobbet. Men alltså, frågan är ju, finns det interna styrdokument där detta är... Förstår du vad jag menar? Där detta är nedskrivet, det borde det ju göra, kan jag känna spontant.
Och sådana borde ju de ju kunna läcka. Sen har vi ju en massa poliser av den gamla rejäla sorten som har hoppat av poliskåren. Och de borde ju kunna prata, eller åtminstone prata off the record.
Ja, vi säger som vi har sagt så många gånger innan, dra er inte för att kontakta oss. Ingrid har en mailadress på Protonmail.
Den hemliga ingcarl@protonmail.com.
Och det är ju
jag
då...
kan lägga upp den också faktiskt i våra show notes, därför att det är ju en sån krypterad mail, så att det är mycket tryggare att maila där än, och man kan ju skaffa sig en egen anonym Protonmail. Jag behöver ju i sig inte ens veta vem det är, även om ska det bli någonting av det, så är det bättre om jag åtminstone vet vem jag talar med, så man inte blir utsatt för något
Protonmail är väldigt säkert, och det är fåglar som har rekommenderat det, så att
så är det.
Det behöver ni inte vara rädda för att det kommer att läcka någonstans eller så här, och fullt källskydd gäller naturligtvis. Och vi kommer aldrig komma någonstans, ska ni veta, om inte ni hjälper till, tror jag. Vi kommer aldrig kunna liksom spräcka upp det här vansinnet om inte folk vågar börja visselblåsa lite angående de här grejerna.
Och jag skulle också vilja säga det, att ni poliser av den gamla stammen, ni håller ju på att försvinna. Snart finns det bara såna här genus, etnicitetsinkvoterade poliser kvar. Så det är nu vi har en chans att rädda svensk polis. Så att jag tycker faktiskt det är er skyldighet att hjälpa till.
Ja, hjälp oss. Vi säger som Dan Eliasson, hjälp oss. Hjälp oss!
Ja,
help us, help you! När jag ser att hon säger här i intervjun i Samnytt att hon blev kroppsvisiterad och att de var helt vansinnigt för ett sånt brott, alltså. Ja, jag är mållös, och då har jag ändå sett och hört en del, alltså. Va?
Jo, men kom ihåg den där pensionären som jag skrev om i Hör eller Hörby eller vad det var, där det kom liksom sex poliser och bara en sprattlande pensionär ut till polisbussen, för han hade ju mejlat politiker och var förbannad över att de inte tog tag i de här invandrarungdomarna som var kriminella. Det var det var ett hot då, att han hade skrivit till politiker och till medier och klagat. Det är så, alltså Sverige är ju absurdistan, som sagt. Innan vi går in på det här med Sverigedemokraterna, så vill jag bara säga halleluja, äntligen är det beslutat att en av de här islamisterna ska utvisas.
Nej ut.
Ja. Precis, äntligen är det nej ut. Och då är alltså någon som heter Abdel Nasser El Nadi, som har då varit vd för den så kallade Vetenskapsskolan, som ju sysslar med allt annat än vetenskap. Och han var en sån här radikal islamistfigur, och som själv har då värvat en massa till Islamiska staten och sådär. Och nu har han överklagat färdigt, och nu är det då bestämt att han ska skickas ut. Sen om det verkligen sker, det är ju en annan film.
det vet de fåglarna.
Exakt.
Den som lever får se. Men nu, Ingrid, kommer vi till veckans spännande huvudämne. Vad vilja Sverigedemokraterna?
Ja, och det har ju varit väldigt mycket Jimmie Åkesson den här veckan. Det började ju med den här partiledardebatten i söndags på Agenda, och sen häromdagen var det partiledardebatt i riksdagen. Och så var Jimmy också intervjuad av Navid Modiri, som ju även har intervjuat mig.
Ja, det är ju få som har missat.
Ja, precis.
Var börjar vi då i det här?
Ja, jag skulle vilja säga så att vi började med att vi frågade oss, vad är det med Jimmy? Har han tappat geisten? För vi tyckte att vi noterade ett par saker som han sa, i de här partiledardebatterna. Att det var först det här att, ja, är det lönt att bemöta Jonas Sjöstedt? Han säger ju så varje gång. Det känns lite uppgivet.
Precis, och jag fick ännu mer lite sådär ont i magen när han sa det då i agendadebatten i tv, när Sjöstedt var stor och skrek om det här vanliga med rasism och det, och Jimmy gick en liten promenad och kom tillbaka och sa och fick frågan, vill du bemöta? Nej, jag vet inte, är det någon idé? Och han säger alltid samma sak, han lyssnar ändå inte. Sen säger han nästan samma sak i riksdagsdebatten.
Mm.
Det är ju nämligen så att han har någon slags sån här replikskifte, heter det, med Löfven. Och han blev väldigt arg på statsministern och säger att nu står han här och ljuger igen. Och jag frågar mig om det överhuvudtaget är lönt att vi har de här debatterna.
Mm.
Så det är ju nästan samma sak som han sa i Agenda. Är det lönt? Är det lönt att vi debatterar? Är det lönt att jag säger någonting?
Mm.
Två gånger på bara några dagar säger han detta.
Mm. Och det kan ju vara ett retoriskt grepp. Men det ger oss ändå lite anledning att fundera över, alltså, håller Jimmie Åkesson på att tappa sugen? Jag är inte alls säker på att det är så, men han är ju den partiledare som har suttit längst, och någonstans är han ju fången, därför att han är ju nästan större än partiet.
Mm. Oh, ja.
Det är en väldigt viktig anledning till att Sverigedemokraterna har vuxit så mycket. Det är ju just Jimmie Åkessons folklighet. Och den fick vi se en del prov på hos Navid Modiri.
Mm. Ja, vi ska prata mer om den intervjun alldeles strax. Men innan det så vill jag bara också sticka in att han var ju väldigt bra, Jimmie Åkesson, ska vi säga, till hans försvar i en intervju i Aktuellt, var det va?
Ja.
När han och, vad heter hon, den här Lena Micko.
Ja.
Den nya, vad är hon? Socialförsäkringsministern, nej, vad är hon?
Nej. Civilminister.
Civilminister, ja.
Mm.
Där var det lite mer fart på honom.
Hon, ja.
Men det var ju öppet mål, för hon sa så dumma saker så att det liknar ju ingenting.
Mm.
Hon satt och sa bland annat att hon är ju före detta, har varit på SKL, så hon kan ju det här med kommuner och deras, hur de funkar, och vet mycket väl varför deras kommunernas ekonomi är helt åt helvete.
Mm. Och ändå så låtsas hon att det har ingenting med invandring att göra. Nej, det beror på att det är så många barn och gamla i kommunerna som inte jobbar och betalar skatt. Jaha, men alla de invandrare som har kommit hit och inte heller jobbar och betalar skatt, som är i arbetsför ålder. Nej, det är sånt litet problem, så det var inte. Och hon ljuger ju.
Mm.
Hon ljuger ju, för att samma dag så hade ju SKL själva kommit med en rapport där de pekar på detta stora problem.
Mm. Ja, och där tycker jag han gjorde helt okej ifrån sig i den duellen som de hade, eller i den här intervjun. Det var ju då Lena Micko och Jimmie Åkesson intervjuade av, vad heter hon, Nike Nylander.
Mm.
Var det va? Var det inte så?
Mm. Mm. Jo, det var det.
Och liksom, då sa han ju så här att, men varför ljuger ni? Det för vem som helst kan ju räkna ut den här ekvationen. Och, alltså, ju mer människor, ju mer större behov av offentlig sektor och så vidare. Det är ju samma sak när de pratar om det här med välfärden. Då, att vi behöver, var det inte det Annie Lööf sa?
Jo, det behövs 80 000 i välfärden. Var ska du ta de människorna ifrån om vi inte har invandrare? Och då svarade ju Jimmy alldeles korrekt att, ja, men de är ju en belastning för, alltså, om vi slutar ta in så många så blir ju inte behovet så stort.
Nej.
Och det var bra, men det han inte gjorde bra, det var ju i den här partiledardebatten i Agenda, där de då visade siffror på den så kallat strama invandringspolitiken som Sverige påstås bedriva sedan 2015.
Mm.
Där då staplarna att, ja, och då var det 2015 var det 163 000 som sökte asyl. Nu är det nere på 25-28. Men jag menar, där borde han ju ha sagt, vänta nu här. Det här är ju en bluff, därför att ni ska ju inte räkna hur många som söker asyl. Ni ska ju räkna hur många permanenta uppehållstillstånd som delas ut. Mm. Och då kunde han ju tittat på Gunnar Sandelins siffror och sagt att det är ju så att Sverige tar emot fyra gånger så många som alla grannländerna tillsammans. Och haft de siffrorna. Och jag tycker att han missade öppet mål där. Man kan inte bara försvara sig. Man måste vara den som liksom driver de andra någonstans.
Mm. Ja, var det inte för övrigt som en parentes Gunnar Sandelins siffror som gjorde att Sweb TV blev avstängda, eller?
Jo. Alltså Gunnar är ju en väldigt, han är inte alls som jag till exempel. Som liksom går mycket på känslor och sådär, utan han håller sig till sina siffror. Och han berättade ju faktiskt under det här föredraget på den här kryssningen väldigt, väldigt roligt om när han hade just börjat jobba på Sveriges Television. Och så var det något inslag om några stackars barn i någonstans i utlandet, Afrika eller vad det var. Och han hade då liksom lagt en spik och där han rösten darrade. Och då var det någon redaktör som hade tittat på honom som sa, du, det är inte du som ska bryta ihop, det är tittarna.
Åh, vad pinsamt. Åh, ja. Usch, vad
hemskt. Ja, men det var jätteroligt. För sedan det så har han då, som han säger, han jobbar med underskruv. Mm. Alltså han säger inte, titta vilka hemska siffror, utan här är siffrorna. Mm.
Ja, men det är lite mer som jag. Jag är ju också sådär ganska torr i mitt sätt att rapportera ofta, eller mitt sätt att skriva. Och jag vill gärna att folk drar egna slutsatser också. Det är ju lite olika stil folk har ju. Du är mer Joakim Lamotte, jag är mer Gunnar Sandelin.
Sådär. Ja, precis. Jo, men så är det ju. Du vet att jag tvekade mellan Journalisthögskolan och Scenskolan. Det är ju inte helt
det är ingen slump. Nej.
Men i alla fall, så, alltså, jag menar, Jimmy gör bra saker, men han, och jag vet inte om det beror på att han är trött eller om, alltså du vet, när man har hållit på med det här i så många år och man tycker man kommer ingen vart. Mm. Men det gör oss ändå lite oroliga.
Det gör det, dels för att vi tycker att Jimmy Åkesson verkar vara en sympatisk person som vi vill allt gott. Det sa ju till och med Gustav när vi, Kasselstrand, när vi intervjuade honom, att det var ju han bland annat som slängde ut mig ur partiet och ungdomsförbundet, men att han har ju sagt det flera gånger, Gustav Kasselstrand, att Jimmy Åkesson är en väldigt snäll och sympatisk person. Och det är ju väldigt stort av Gustav att säga det. Men jag uppfattar nog också det så att han har inte så många fiender, om man säger så. Till skillnad från vissa andra ledande sverigedemokrater så är Åkesson lite mer snäll.
Ja, han är snäll och det är ju säkert hans personlighet, men det är också så, tror jag, att han har odlat lite den här imagen, och jag blev frustrerad. Jag blev frustrerad när jag i princip nästan plågade mig igenom 2 timmar hos Navid Modiri. Som dessutom började med att de satt tysta och mediterade i 5 minuter. Alltså det var det sämsta tv någonsin.
Jättekonstigt grepp, det har jag aldrig, det var unikt av Navid Modiri, får jag säga. Men det finns ju kanske en anledning till att ingen annan har testat det i tv tidigare. Det är enda som möjligtvis skulle vara värre är om man har gjort det i radio.
Ja, precis, här kunde man också titta på det. Alla spolar ju förbi det naturligtvis. Så jag vet inte om han hoppades att Jimmy Åkesson skulle tappa koncepterna efter 1,5 minut och börja skrika och säga, nu slutar vi med detta.
Du skulle få såhär nazi-tourettes och börja heila när han släppte liksom sin sköld. Ja. Mm. Nej, jag vet inte. Det var en väldigt jag har inte orkat säga hela som du har gjort, men det var ju väldigt tappert av dig. Men du har valt ut en liten bit som du tyckte var extra intressant.
Ja, det gjorde jag. Och jag kan säga att när vi kommer in i detta så har då Navid Modiri frågat lite såhär raljant och varför Sverigedemokraterna har ett förslag på kultur lotsar. Och det är ju möjligtvis lite töntigt att det ska vara någon som ska lotsa in de här nyanlända i den svenska kulturen. Men som symbol kan man ändå tycka att det ligger något i det. För att meningen är ju att folk som kommer hit ska anpassa sig till vår kultur. Ja, och det är liksom bakgrunden när vi kommer in nu.
Jimmy Åkesson har också förklarat att han har tagit som exempel på varför han odlar svensk kultur, att han läser Astrid Lindgren från sin son, för att det är djupt förankrat i svensk kultur.
Ja. Ja, och det är viktigt för att veta hur var Sverige för 100 år sedan. Mm. Ja, men här vill ju inte folk att vi ska veta någonting från andra världskriget och framåt. Det är den enda historia folk behöver lära sig. Men nu tittar vi på det här klippet som är 3 minuter lite drygt.
Så ska vi ha motsvarande kulturlotsar för svenskar för att lära sig om de kulturer som kommer hit? Nej, det tycker jag inte. Det är inte lika viktigt. Därför att
varför inte?
Hela politiken bygger på att skapa sammanhållning och gemenskap i samhället. Och min uppfattning är att den måste bygga på det som majoritetsbefolkningen här uppfattar som svenskt. Och då är ju inte det nödvändigtvis, eller det är inte de tillkommande kulturerna som är det, utan det är det som har funnits här under lång tid, som de flesta svenskar betraktar som svenskt.
Varför behöver det vara det ena eller det andra?
Ja, men ska du kunna bygga någonting gemensamt så måste du nog välja. Annars så hamnar du ju i en situation där Sverige är ju fortfarande ett land med en stor majoritetsbefolkning som har levt här i generationer. Och de kommer inte att acceptera någonting annat än att man får bygga vidare på sitt eget. Och då får de som är nytillkomna acceptera det. Eller så, ja, annars så får vi ett segregerat samhälle helt enkelt. Det är min övertygelse att det är så.
Och även där skiljer vi oss åt, för att om vi skulle applicera samma logik på om du och jag skulle ingå äktenskap till exempel. Som ett hypotetiskt exempel, givetvis.
Ja, jo, ja. Jag tolkar det inte som något annat.
Nej, men vad
i det
bra.
Här läget i alla fall.
Men jag tänker att enligt din inom citationstecken äktenskapspolitik, så skulle jag då flytta hem till dig och lära mig hur du har det och sen följa de reglerna för att det skulle funka. Och enligt mig så vore det mer rimligt om vi köpte en bostadsrätt tillsammans, där du kan få ha dina möbler, där jag kan få ha mina möbler. Och där vi lär oss av varandra och där vi skapar någonting nytt tillsammans. Och det är vad jag skulle kalla för integration. Det finns en ömsesidighet, men också att 1+1=3. Vi bygger någonting ihop. Än att du dikterar för hur den här relationen ska vara. Och det finns en viss romantik, upplever jag, i dig som utgår ifrån att det som har varit är mycket bättre. Och jag undrar hur du vet det.
Nej, det vet jag inte. Däremot så tror jag att det är väldigt bra att bygga vidare på det som har varit bra. Mm. Förkasta det som har varit dåligt.
Och det håller jag med dig om.
Ja.
Men då finns ju också där en möjlighet att integreras med det som kommer, alltså det nya som kommer till.
Om man vill. Om man vill det. Mm. Så ska man kunna göra det.
Och jag håller med. Jag håller också med om man vill. Så jag tycker att på samma sätt som jag inte tycker att Stefan Löfven ska trycka ner integration i halsen på någon, så jag tycker inte att du ska trycka ner assimilering alls med någon.
Nej, fast det är ju, men jag har respekt för att vi inte har samma uppfattning om ägandeskapet av den här lilla jordplätten som heter Sverige. Alltså, den tillhör inte alla människor i hela världen, utan den tillhör ju primärt svenska medborgare. Och då är det ju i grunden svenska medborgare som måste tala om för människor som kommer hit som inte är medborgare men som vill bli medborgare, mm, vad som krävs för att få bli medborgare.
Absolut.
Och då måste ju politiken kunna gå in, för att det är bara politiken som kan stifta lagar kring vad som ska krävas för ett medborgarskap till exempel.
Ja, vad är din spontana reaktion här? För jag känner att varje gång jag lyssnar på det så är det mer och mer saker jag retar mig på.
Du blir mer och mer irriterad för varje gång du ser det. För det första så handlar ju diskussionen delvis om två olika saker. Jimmy Åkesson pratar ju inledningsvis om kultur. Mm. Medan Navid Modiri sen leder in samtalet på medborgarskap. Vilket ju inte är samma sak. Alltså,
nej, men faktum är att det är ju faktiskt Jimmy Åkesson här som pratar. För han säger, han börjar bara så säger han så här. Ja, men då har vi olika åsikter om ägarskapet av den här jordplätten som vi kallar Sverige. Den tillhör primärt, och där skulle han ju sagt svenska folket. Men då säger han svenska medborgare. Vi har massvis med svenska medborgare som bor i förorterna och är en del av gängkriminaliteten och den självvalda segregationen. Mm. Menar Jimmy Åkesson verkligen att alla svenska medborgare äger Sverige i någon slags moralisk kontext?
Jag tror att det han egentligen menar kanske är att du ska inte kunna bli svensk medborgare om du inte också omfamnar den svenska kulturen.
Visst, men...
Det är vad jag tror att han tycker egentligen, men det är väldigt svajigt hela resonemanget. Mm. Och Navid Modiris konstiga liknelse med det här med att de, det var ju det som du först gick igång på, det här att om vi gifter oss och vi flyttar ihop och så ska det bara vara mina möbler och mina regler där hemma som gäller. Och då menar du på att där skulle ju Åkesson varit snabb och sagt, ja fast det liknelsen mellan den, alltså den egentliga likheten här är att svenskarna har tvingats in i ett tvångsäktenskap.
Exakt.
Och hade har nu inte Jimmie Åkesson frivilligt med någon annan.
Nej, och hade nu Jimmie Åkesson lyssnat lite på mig genom åren, så hade han ju genast fått den tanken i huvudet. Just det är det som Ingrid brukar kalla tvångsäktenskap. Därför att det är exakt så det är. Navid Modiri låtsas att det här är någonting, att svenska folket har blivit förälskade i de här människorna som kommer hit och vill bo tillsammans med dem, fast vi har inte riktigt förstått att de måste man jämka, utan vi tror att det ska vara våra regler. Sanningen är ju att precis som föräldrar som tvingar sina barn in i tvångsäktenskap, så har staten tvingat på oss alla dessa människorna. Det visar ju mycket tydligt, det finns ju en white flight, så fort det blir mer än 4% invandrare någonstans så flyttar svenskarna. Vi vill inte bo ihop med dem, vare sig i samma hus, lägenhet eller i samma bostadsområde. Och det tycker jag var ett sånt öppet mål som Jimmy missade, som är farligt. För alltså, ju längre den här intervjun lider, desto tuffare blir Modiri. Och han liksom, du vet, så här, precis som att ja, han säger också någonting här att du är så romantiserande. Vad är det som säger att det gamla var bättre? Det här kan ju bli någonting mycket, mycket mer spännande. Uff, säger jag.
Ja, precis efter det här klippet så kommer de in på, så säger Navid Modiri någonting att, och med svenska medborgare, de är, eller svenskar eller vad han nu säger, då menar jag alltså dig, mig och Östnöjen. Men då bryter ju faktiskt Åkesson in och säger, fast Östnöjen är ju inte svensk, det säger han ju själv.
Ja, det säger han ju faktiskt innan också, säger han att vi kan ta exemplet med Östnöjen, som ju säger att han kom inte till Sverige för att vara svensk utan för att kunna fortsätta vara kurd. Och ja, det resonemanget skulle han ju fortsatt med, menar jag, och få Navid Modiri och sluta sitt. Navid Modiri, han kan säga, vi svenskar borde hålla mer på vår kultur. Jag vill inte säga för mycket här nu, men jag kan säga att det kryper i mig när han säger så.
Alltså, det stora tankefelet här är ju som vanligt att mångfald är inte att blanda ihop allting till en enda geggamoja. Precis som Skansen Jonas försökte förklara för Jenny Strömstedt när han hade de här små kubanska krokodilerna med sig och försökte förklara att de är hotade för det är andra arter som kommer in på deras område och de parar sig med varandra så att arten upplöses och sådär. Åh, vad hemskt, tyckte hon. Så fruktansvärt. Hur menar du att det skulle vara något fel med det och mångfald och sådär? Och det gör hon, det klassiska tankefelet som väldigt många gör. Jag tror att Navid Modiri gör det också. Att blanda ihop allting är inte mångfald.
Nej,
det är de många, det ligger ju egentligen i ordets natur, mångfald. Det ska vara många olika saker.
Ja, men med så många andra ord så har de ju tappat sin betydelse i svenska språket. Och jag skulle säga att de här kubanska krokodilerna, det är svenska folket. Vi är, om du tittar på hela jordklotet, en sån försvinnande liten majoritet. Vi har ett väldigt speciellt utseende, ett väldigt speciellt kynne och en väldigt speciell kultur som är format av våra förfäder, både liksom före vikingatiden och kristendomen. Och det här är liksom som en blinkning i historien när de har öst in folk som finns i enorma mängder över hela jordklotet, medan vi ska då liksom blandas upp och inte få finnas kvar därför att de tror att det är mångfald, att vi ger upp vårt folk, vår etnicitet för att araber som redan finns i stora delar av världen ska ta över Sverige.
Alltså, det som är så fantastiskt med det här resonemanget och som nästan alltid glöms bort och som många som debatterar mot de här multikulti-ivrarna glömmer, det är ju då att vända på steken och säga, Jimmy Åkesson kunde ju sagt här till Navid Modiri som är från, har iransk bakgrund, tycker du att iransk kultur ska få finnas? Eller ska vi flytta dit ja, inte vet jag, 50 miljoner kineser och blanda ihop det och se vad som händer?
Och säga till iranierna det, ja, varför ska ni hålla på och romantisera på det sättet om er gamla kultur? Ja, den är jättegammal, men nu kommer kineserna här och de får ni minsann bjuda in och ta till er.
Ja,
exakt, alltså, det skulle han ha sagt.
Ja, precis. Och det är det som är så... Det är konstigt att inte fler påtalar just det, att varför verkar det här bara gälla västvärlden?
Mm.
Ja, det finns ju teorier om varför, de behöver vi inte gå in på nu, men alltså det är ju rätt så... Det är ju en uppenbar fråga som alla bör ställa sig. Varför får kinesisk kultur, japansk kultur, sydamerikansk, arabisk, afrikansk, alla kulturer får finnas utom den västeuropeiska?
Den som har gjort mest för civilisationen. Ja, innan vi lämnar Jimmy så vill jag också bara säga att på slutet så blir jag helt deprimerad när han säger, när han får frågan om det här med Sölvesborg då. Ja, Sölvesborg, och där styr ju Sverigedemokraterna, och nu ska man inte få hissa Pride-flaggan och sådär. Och så säger jag då också, det är ju lite roligt, han säger att ja, nu ska vi få ett Pride-tåg. Det är de där stockholmarna som har bestämt sig för att åka ner till Sölvesborg. Och då säger Navid Modiri, ja, men vill du gå med där då? Ja, det gör jag gärna, säger han.
Det är ju konstigt när hans egen sambo har förklarat gång efter annan liksom att det här är en, problemet med Pride är att det är en politisk rörelse, en politisk vänsterrörelse.
En vänsterextrem rörelse.
Och att det handlar inte om att man stöttar HBTQ-personer, eller förlåt, nej, HBT-personer vill vi säga, för det där Q-et är också en vänster, ett vänsterpåhitt. Det gör vi alla dagar i veckan, försvarar lika rättigheter och så vidare, men inte det vänsterextrema Pride. Och är det något konstigt att skilja på de två sakerna? För Pride är inte samma sak som att stötta HBT-personer.
Nej, precis. Jag förstår inte varför han var tvungen att jamsa med på slutet. Han var kanske trött efter 2 timmar, jag vet inte. Men ja, det kan jag mycket väl tänka mig att göra.
Innan vi lämnar Jimmy och den här lite halvbedrövliga Navid-intervjun så tycker jag ändå du ska pigga upp oss med att berätta vad han sa om Nils dock. För det var ju lite roligt.
Ja, sonen. Det var en fortsättning på den här Expressen-intervjun som vi pratade om i måndags, och vi fick veta att Nils var väldigt fascinerad av Per Albin Hansson och ville höra allt om denna före socialdemokratiska statsminister. Och då frågade Navid Modiri också om det här, och det var ju så konstigt och så. Och så säger Jimmy så här, ja fast egentligen var det ju inte Per Albin Hansson direkt som han var så intresserad av, utan han såg ett svartvitt foto på Per Albin. Och för honom, för Nils 5 år, så betyder svartvitt foto att det är en död person. Och då fick han reda på att han är ju död sedan länge. Så att Jimmy sa, det egentligen handlade om, det var liv och död. Alltså en 5-6-årings tankar runt liv och död. Men det hela pikade när Nils fick följa med till riksdagen och blev fotograferad. Det finns en stor byst på Per Albin Hansson där, så de tog ett familjeporträtt där framför Per Albin-bysten. Och efter det var Nils nöjd. Så nu pratar han inte om Per Albin Hansson längre.
Nej, så har han gått vidare. Ja, ganska roligt att höra, måste jag säga. Ja, du, hur är det med mångkulturen då, Ingrid?
Ja, det har ju också väldigt många svenskar gått på, det här med att mångkultur är så fantastiskt. Och det var ju det här beslutet 1975 när riksdagen beslutade att Sverige inte längre skulle vara svenskt utan mångkulturellt också. Och då var det ju ingen som ens kände till det. Och sen var det liksom, ja, de snackar, Sverige kommer alltid att vara svenskt. Och nu ser vi då vad den här mångkulturen har ställt till med. Men det är ju som Moses stentavlor. Alltså man får ju inte kritisera mångkultur. Det är ju sjuklöverns mest älskade bebis. Men...
Moses stentavlor, där får du nog uppdatera oss på liknelsen.
Ja, alltså när Mose fick de 10 budorden från Gud.
Mm.
Men, okej.
Där. Jag hängde inte med nämligen.
Yes,
du menar att mångkulturen är som när Moses fick de 10...
Ja. Okej. Alltså, det har varit hugget i sten.
Ja, jag fattar. Jag förstår. Ja. Nu är jag med. Ja,
ja. Bra, bra. Men nu är det faktiskt så att Moderaterna i Region Jönköping, det stod i tidningarna häromdagen att Moderaterna vill stoppa idén om mångkultur i regionens arbete. Men förslaget som presenterades på måndagen får skarp kritik. Enligt Moderaterna bör den styrande koalitionens vision om ett mångkulturellt samhälle begravas.
Mm.
Alltså det är ju... Jag har aldrig sett några...
Du är helt chockerad.
Ja, ja, jag vet knappt om Sverigedemokraterna vågar säga att man ska skrota mångkulturen.
Nej, men det här, det är intressant. Att tror du att Moderaterna vill vrida vapnet ur Jimmie Åkessons hand genom att faktiskt var ännu lite tuffare än de för tillfället ganska kastrerade och mesiga Sverigedemokraterna?
Min gissning är att det har alltid i kommunerna och regionerna funnits den gamla sortens moderater som led under Fredrik Reinfeldt. Och nu när Ulf Kristersson har öppnat upp och öppnat den gamla dörren till de konservativa moderaterna, nu vågar de ta sig ton. Och det är alltså något oppositionsråd. Det är väl alltså rödgrönt styre där, som då heter Malin Wengholm. Och hon säger så här: vi tror inte att det är rimligt att ena 70 olika kulturer där alla får göra precis som de vill i ett och samma samhälle. Man måste bestämma sig för vilka normer, värderingar och traditioner som ska gälla. Vi tolererar till exempel inte barnäktenskap, olika tider för män och kvinnor på badhus och att barn är klädda i burka.
Tänka sig, vad intolerant hon är. Va?
Det tråkiga är då att KD är tydligen med och styr, och regionstyrelsens ordförande Mia Frisk från KD reagerar kraftigt mot Malin Wengholms utspel och säger: det här är inte värdigt en ledande moderatpolitiker. Vi ska stå upp för religionsfriheten och alla människors lika värde. Att följa lag och ordning är oberoende av var man kommer ifrån. Det här är bara långt ut i tassemarkerna, säger hon. Jag säger bara, Ebba, ring upp den här Mia Frisk och ta henne i örat och säg,
ta tag i dina kommunpolitiker, ja. Ebba. Ja, ja, ja. Nej, men alltså, Navid Rodiri var ju också inne på det här med då att om vi bara har lagar och regler som alla håller sig till, så kvittar det vad man har för kultur.
Nej, det gör det inte. Alltså, jag menar, det är, alltså, folk måste ju någon gång förstå det, att anledningen till att de nordiska länderna under så lång tid har varit de mest fredliga, ombonade och trygga och tillitsfulla samhällena beror inte på att vi ligger på en viss breddgrad eller att luften man andas innehåller någonting annat än den gör i Mellanöstern. Det beror på folken. Det beror på hur vi har utvecklats genom årtusendena. Att vi, det var så kallt och mörkt här uppe så att man kunde inte klara sig ensam. Man kunde inte bara sitta under en palm och vänta på att bananerna och kokosnötterna skulle trilla ner. Utan det handlade om att samarbeta, annars överlevde man inte. Och det är därför vi har skapat såna tillitsfulla, trygga och fantastiska samhällen. Om vi byter ut det, de folkslag som byggde detta, då blir vi precis som Mellanöstern. Det är jätteenkelt att förstå om man bara tänker efter lite.
Ja, det är det. Men, och det du refererar till nu, det är den så kallade klimatteorin, ska vi kanske nämna.
Kall vinterteorin,
ja. Precis, annars kanske man tänker på Greta Thunberg och klimat. Men kan det vara så, det har ju framförts som teori, att svenskar är exceptionellt dåligt rustade för att förstå de här sakerna, just för att vi har varit ett homogent land så länge. Vi har i andra länder, och vi bör inte gå längre än Europa, se oss omkring Europa, de flesta europeiska länder har varit i krig, de har varit länderna har sett ut på olika sätt, alltså kolla liksom, Österrike har varit Österrike-Ungern, de har varit Italien kom till för inte så himla länge sedan och så vidare, Spanien, alltså länderna som de ser ut nu har inte sett ut så oftast så länge.
Nej.
Medan Sverige har sett ungefär likadant ut sedan vad ska vi säga, 1100-talet.
Ja, och då, ibland hade Danmark en del av det. Ibland hade vi Finland och Norge, och Danmark har haft Norge och så. Men det, vi är ungefär samma folk. Det finns faktiskt etniska skillnader. Man kan urspåra etnisk svensk, etnisk norman, etnisk dansk. Och finnar är ju lite annorlunda. Men alltså, de skandinaviska länderna, det går faktiskt att skilja ganska tydligt.
Jag har sett det för att mina norska släktingar har skrivit på Facebook att de till sin förfäran just har upptäckt att de har rätt mycket svenskt i sig. De har gjort såna här DNA-tester. Vad ska jag nu göra? Så skriver de lite på skoj. Nej, men alltså, jag tror framförallt så har det att göra med att vi har varit en, det har varit liksom stilla i båten här väldigt länge. Det har varit en homogen befolkning. Vi har inte haft, förutom det här med krig och att gränser har gått fram och tillbaka, så är det också så att olika folk har levt blandade runt om i Europa, eller åtminstone väldigt nära varandra.
Och blandats upp, vilket vi inte har gjort på det sättet.
Nej, och då förstår man, i de flesta andra europeiska länder så förstår folk skillnaden på etnicitet, medborgarskap, alla de här, alltså nation, de här begreppen är bekanta och folk förstår skillnaden mellan de olika begreppen. De förstår att man kan vara svensk medborgare och same till exempel.
Ja.
Vilket är
tydligen... De tillhör en annan nation, inte en annan nationalstat, men en annan nation, det vill säga den samiska nationen.
Ja, och det kan du fråga vilken same som helst, så kan ju de förklara det för dig, men det är ju inte... Och de tycker ju oftast inte att det är någonting konstigt,
Däremot så måste jag säga det, alltså att samerna, de är ju väldigt noga med att de själva är först samer och sen svenskar, men de är missan inte, de tillåter inte oss svenskar att säga att vi är svenskar, alltså att vi ska slippa bli liksom utbytta mot andra. Där är inte samerna så snälla.
Nej, och det gäller ju tyvärr de minoriteter vi har i Sverige, det vill säga romer, samer, judar och vilka det nu är då, vad som har de minoriteterna som har funnits här väldigt, väldigt länge, i många hundratals år. De är ofta väldigt, du skulle liksom aldrig få en rom att förneka att den är rom, det kan jag inte tänka mig. Varför skulle de göra det liksom? De har ju en stolthet i det såklart. Men däremot så är det väldigt, väldigt förbjudet för en etnisk svensk att påtala det. Och det är där, nu är vi tillbaka i det här med krokodilerna och det igen, liksom, att det är väldigt olika standarder för beroende på vem det är som pratar, och det blir ju aldrig bra när man har olika måttstockar.
Och det handlar väl om att folk har förmåtts att tro, både minoriteterna själva och majoriteten, att det är bara minoriteter som är viktiga. Alltså att majoriteten, bara för att nu etniska svenskar fortfarande är en majoritet i Sverige, då är det oviktigt vad vi tycker och om vi får överleva. Utan, alltså majoriteten är alltid ond på något sätt och är taskig mot minoriteterna, vilket har lett till att vi nu lever i minoriteternas diktatur, skulle jag vilja säga, där majoriteten alltid får vika ner sig, vilket helt är emot den demokratiska principen.
Ja, jag ser att du har tagit in det här med segregation, dominans, kriminalitet och detta. Hur tänker du där? Är det en konsekvens av det här så kallade mångkulturen, eller?
Exakt, och det är ju vår vän Joakim Andersen och Oskar Rey som ju skriver sina krönikor på Fria Tider, och de måste man ha betalat till Fria Tider för att läsa, men det tycker jag ni ska göra bara för Joakims skull, för han är så väldigt bra. Och då skriver han om att det är ett nytt ord som har kommit in i språket nu, dominanskriminalitet, men han säger egentligen är det danska ordet bättre, för de talar om dominansvåld, för våld är ju mycket starkare. Kriminalitet kan ju vara liksom att man fiser någon i ansiktet eller ja. Ja. Och då tänkte jag så att alltså det han skriver där är väldigt, väldigt intressant. Och kom ihåg, som han också liksom påminner om, att redan 2004 eller någonting så hade ju Dagens Nyheter en artikel, var någon kvinna som hade gjort en studie på såna här invandrargrabbar, varför de rånade svenskar och slog dem. Och då sa de att vi är i krig med svenskarna. Och då på den tiden då var det väl lite chockerande, men ändå, oh, tänk sådana konstiga typer det finns. Nu har vi slutat prata om det, men vi måste prata om det, därför att allt det här dominansvåldet vi ser, de här invandrarna som ger sig på svenska grabbar som då hela tiden, oh, förlåt, nej, slå mig inte och så, va? Och de går, det är det de går igång på. Det är inte egentligen att de ska råna, utan det viktigaste är att dominera och visa de där töntiga majoritetssvenskarna att vi kommer att ta över ditt land, vi kanske redan har gjort det.
Detta skrev jag ju om för inte så länge sedan. Vi får klistra in den länken också. Jag skrev ju just om vår vän Nikolaj Sennels bok Helig Vrede. Och det var väl så att Nikolaj var en av dem som började använda det här ordet, ja, dominansvåld i Danmark först.
Ja.
Och han har jobbat väldigt mycket med muslimska ungdomar. Han är psykolog och konstaterade att just... själva proceduren att förnedra sin motståndare är, det är egentligen huvudsyftet. Huvudsyftet är inte att råna till exempel.
Nej.
Utan huvudsyftet är att visa dominans och att kuva svennarna eller danskarna då.
Ja, och jag skulle vilja att fler läste den här boken, därför att den är en viktig pusselbit för att förstå varför islam inte kan få finnas kvar i våra länder. Alltså jag vill inte förbjuda folk att be till vilken gud de vill hemma, men vi kan inte tillåta att muslimer bygger moskéer som är liksom terrorcentraler i många fall, och att de går liksom runt i sina uniformer och så. Det går inte, därför att det kommer att sluta med att vi går under, och detta förstår man så tydligt när man läser Helig Vrede.
Gör gärna det. Den är översatt av Ingrid Maj. Bara det är bra för kvalitet. Och den finns på massa... logik att köpa.
Ja, länken ligger där. Jag tycker absolut ni ska skaffa en. Ge bort den i julklapp. Och när ni ändå inhandlar på logik så kan ni ju köpa Från Sverige till Absurdistan. Eller så kan ni också köpa min gamla bok, uppdaterade bok, Kate och jag, som handlar om mig och Kate Cederholm. Ett av de rättsfall som gjorde att jag fick en inriktning på min journalistiska bana som jag sedan dess har följt.
Och den är en intressant bok, även om ni tänker jag skiter väl i Kate Cederholm, så är det, läs den, för då får ni det är en självbiografi över Ingrid, kan man säga, som är väldigt intressant och kommer ge er nycklar till varför hon är som hon är, om ni är nyfikna på det, och ni tänker hur resonerar hon egentligen, så får man bra ledtrådar i den boken, kan jag avslöja.
Precis. Och det var ju faktiskt så att när den kom ut första gången, då var jag ju inte persona non grata, och därför fick den väldigt, väldigt fin kritik i många tidningar, bland
folk
annat Sydsvenska.
Sedermera började hata dig. Det var lite pinsamt att de gav dig så fina recensioner. Nu är du helt förtvivlad för att det är massa saker vi inte hinner med, antar jag, eller?
Ja, och vi hade så många bra länkar. Men så är det. Det här programmet är ju att vi vill försöka komma till botten med saker. Men vi kan låta några länkar ligga kvar ändå. Bland annat att andra generationens muslimer tycker att man ska förbjuda religionskritik. Och vi har Uvells två senaste gräv som handlar om hur man suger ut Sverige genom att skaffa medborgarskap till barn som aldrig har satt sin fot i Sverige. Och det här äldreförsörjningsstödet som vi skrev om redan på dispatchtiden. Som är liksom, det här är slukhål. Skattepengarna bara väller ut, och det är människor, kom nu ihåg det, det är bara svenskar som har en obrottslig lojalitet med Sverige. Det betyder inte att alla svenskar har det. Vi vet att det finns massor med vänsterextremister som har lojalitet med all världens folk utom med svenskar, men det är bara etniska svenskar man kan verkligen förvänta sig ha den obrottsliga lojaliteten. Sen finns det invandrare som kommer hit och fullständigt lämnar sitt gamla och går fullständigt upp i att bli svenskar och älskar svensk kultur och svenska folket. Men som jag skrev på Twitter häromdagen, det finns jättemånga sådana invandrare, men var ligger deras lojalitet i händelse av krig mellan deras båda länder? Varpå Katarina Janouch svarade, mycket relevant fråga.
Det var ju så hemskt att hon skrev så. Usch, vilken hemsk människa. Det är ju värre när hon säger sånt än när du gör det, för folk förväntar sig att du ska vara hemsk.
Ja, precis.
Men, och sen tänkte vi prata om att Zlatan, att det verkar ha slatt runt totalt i huvudet på honom, att han inte verkar vara bra. Men det hinner vi kanske prata lite om på måndag. Vi får se om han fortsätter säga idiotiska saker, eller vansinniga saker. Nu senast har han delat ett inlägg av islamisten Rashid Musa som han tyckte var kanonbra. Vilket du liksom är så här, va?
Jag tror vi tar det på måndag.
Mm. Mm. Ja, här, för jag vet att många av er tycker att sluta tjata om honom, vem bryr sig. Han är ändå relevant i den svenska samhällsdebatten.
Mm,
av olika skäl. Ja,
så är ja men då vill vi önska våra lyssnare och tittare en mycket, mycket trevlig helg. Och hoppas att ni har det jättekul eller mysigt och gå ut i det, alltså det är så vackert ute nu med alla träden i gult och rött och, så passa på att njuta av den härliga svenska naturen.
Gör gärna det och ha en underbar mysig helg, så hörs vi på måndag.
Och tänk på oss. Puss och kram.
Hejdå.